För många hundra år sedan fanns en man som hörde Gud tala. Och Gud sa så här: vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och då svarade den mannen: här är jag, sänd mig. Och i nutid så är jag en av alla de människorna som har hört faktiskt samma ord från samma Gud i en annan tid, i en annan kontext och kanske på ett annorlunda sätt. Men samma ord har jag hört. Han sa: vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och på samma sätt som den profeten Jesaja hette, han svarade för så länge sedan, så har jag svarat: Herre, här är jag, sänd mig. Och så har han sänt mig. Och jag tror att idag har han sänt mig till Trollhättan. Jag är glad över att vara här. Vi är glada över att vara här. Ni har farligt sköna stolar i eran kyrka, måste jag säga. Vi kommer från Pingstkyrkan i Alingsås. Vi har fruktansvärt obekväma bänkar som sattes in 1972. Men vi kan gärna göra ett byte. Kanske en väldigt vacker kyrka ni har. Och fina människor som ni fyller den med. Fina människor som ni möter i er stad och i er kontext. Som Jörgen sa, så Mimmi heter jag. Egentligen heter jag Marie-Louise, men det är nästan ingen som vet. Det är mer än tandläkaren och sådana. Så jag har hetat Mimmi sedan jag var barn. Jag kommer från Alingsås. Växte upp där. Och åkte iväg därifrån som många gör när man slutar gymnasiet. Vi har ingen högskola. Så till Trollhättan är det många som flyttar hit för studiernas skull. Men Alingsås flyttar man ifrån för studiernas skull. Jag gick på bibelskola och jag började jobba med en organisation som heter Teen Challenge. Det är en organisation som startades av en landsortspredikant i USA på 50-talet. Han heter David Wilkerson och han gick ut i slummen i knarkarkvartarna i New York och han mötte gängen, missbrukarna, gatans folk. Och det startades en organisation som idag finns över hela världen och den finns även i Sverige, och jag jobbar med Teen Challenge i Sverige i 4 år. Och sedan åkte vi på en resa genom Europa en sommar, en evangelisationsresa. Som tog oss, första Europapunkten, det var Skåne. Sen blev det liksom värre och värre. Sen var det Danmark efter det. Sen kom vi till Holland, till Tyskland. Vi var i Frankrike och vår sista stopp, det var i Portugal. I Portugal skulle vi vara i 3 veckor. Och jag brukar säga det att människan spår, men Gud rår. Så det som i min tanke var att jag ska åka till Portugal och jag ska vara där i 3 veckor. Det hade Gud tänkt något annat. Så jag blev kvar där i 23 år. Och är väldigt glad och tacksam för det. Ja, men tack. Jag är jätteglad för den tiden, för det livet. För alla människor som jag fick möta där. För allt som fick hända i mig genom de mötena. Jag tänker att ibland så tror vi så här att vi är så viktiga att vi liksom har någonting att tillföra i sammanhanget för att åstadkomma förändring. Men jag tänker att ju äldre jag blir, ju mer tänker jag att det är tvärtom. Att det är människorna som jag möter som jag får nåd att förändras av. Alltså det finns väl inget vackrare än människor. Alltså det är verkligen kronan i det som Gud har skapat. Så du kan säga till din granne: vad vacker du är, om du tycker att det är en sanning. Du kan ju hänvisa till personens insida. Den kan ju vara vacker. Vi är ju som, min farmor brukar säga att man får vara som man är när man inte blir som man skulle, som farmor. Och så kan det vara. Men du är vacker. Du är vacker. Människor är vackra. Guds skapelse. Men i mig hade jag liksom det här tilltalet ifrån Gud. Jag hade det ordet med mig. Vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och jag visste, så ung som jag var, att jag hade i ett heligt ögonblick sagt att ja, Herre, sänd mig. Här är jag. Och så visste jag att nu var jag en budbärare. Och då är frågan, en budbärare av vad då? Av min egen vishet, av min egen erfarenhet, av min egen kultur, av mitt eget kyrkliga sammanhang där jag hade växt upp? Eller var det något mer? Jo, jag var en budbärare av det Gud säger. Och det har varit mitt liv sedan dess, och därför så skulle jag säga att det finns ingenting som jag högaktar, uppskattar, uppmärksammar, älskar, värdar och beundrar så mycket som det Gud säger. När jag var barn och gick på tältmöten med min mormor och morfar, då sa de, nu ska vi gå på möte, sa de då. Vi ska gå på möte. Jag tänkte, vad är det då? Vi går på möte. Ja, det kanske du har hört så många gånger. Vi går på möte. Ja. Sen ändras tiderna och så går vi inte på möte längre. Vi går på gudstjänst. Vi firar gudstjänst. Men egentligen så tänker jag att de två, de hänger så intimt ihop. För Paulus, han skriver i ett av sina brev att frambär nu era kroppar som ett levande offer till levande Gud. Det är er andliga gudstjänst. Han säger er andliga tempeltjänst. Att ni frambär er och överlåter er till Gud. Och det gör du ju när du möter honom. Så idag, oavsett om du tänkte att du skulle gå på gudstjänst eller om du skulle gå på möte, så har du kommit till en bra plats, för här finns både mötet och gudstjänsten. Mötet finns och det har en förutsättning att du vill öppna ditt hjärta för att möta Herren Gud. Och gudstjänsten finns och den har också förutsättningen att du vill överlåta dig till honom. Och det tror jag att det är väldigt många av oss som vill. Jag jobbade i Portugal i många år efter. Jag hade jobbat med Teen Challenge i Portugal i 9 år. Vi jobbade med ett stort cirkustält som vi hade fått från Kanada. Det var gulvitt randigt och det hette Tenda Vida Nova. Tältet Nytt Liv. Och där sjöng vi spelade draman, vi vittnade om Jesus, vi predikade hans ord. Vi bad för människor, det var mängder av människor som kom till tro och fick sina liv förvandlade i det där tältet. På dagarna var vi ute på gator, vi mötte människor, vi hade barnmöten. Det var intensivt. Varje måndag drog vi ner tältet och så åkte vi vidare till nästa ställe. Det var en vecka på varje och så höll vi på. Från mars till oktober. I år efter år efter år efter år. Och när vi hade hållit på med det här i några år så märkte vi att det är nog dags för oss att göra något annat. Vi började be, vi började fråga Gud vad ska vi göra? Och vi upplevde hans tilltal så konkret som detta. Att gå dit ingen annan går. Och gör det ingen annan gör. Och det här låg i våra hjärtan i 2 års tid. Och jag vet många gånger när vi åkte genom stan, när vi åkte genom Lissabon, så såg jag ett område som det var ett gytter av småhus, av trappor, av små vägar och ett myller av människor som myror i en myrstack. Ingen stod stilla. Allt bara rörde sig på den här platsen. Och varje gång vi åkte förbi det här stället så sa jag, är det där vi ska jobba? Nej, du är inte klok, var det alltid någon som sa. Och jag frågade, varför då? Nej, alltså det där stället, dit går man inte in. Du vet, inte ens polisen går in där. Om de ska in där, då kommer de i pansarvagnar. Då kommer de tungt beväpnade. Eller de kommer i vad de tror är en kamouflerad blå person. Men vi ska inte dit som folk. Men vi bad. Och det var som att våra böner sa emot våra egna beslut. Har du varit med om det någon gång? Att du ber om någonting, du längtar efter någonting och du verkligen vill att Gud visar mig. Och så är det som att han visar dig det, men det är som att men så kan det väl inte vara. Jag ber att du ska visa mig vad jag ska. Och så gör han det och så har vi så svårt för att få ihop det där. Och så var det för oss och så höll vi på i 2 års tid. Ända tills det äntligen landade ner i våra hjärtan och också landade in i tid att det var till den platsen vi skulle. Vi som hade bett, skicka oss dit ingen annan går, att göra det som ingen annan gör. Den platsen kallades för helvetets förgård. Det var en plats där människor dog i trapporna av överdoser av heroin. Det var en plats av en förnedring, ett våld, en misär så oerhörd. Så jag har inte ord till att beskriva hur det var. Där det luktade död. Och dit skickade Gud oss. Och det är den platsen där jag har sett de allra största miraklerna. Du vet när Paulus säger att där synden överflödar mer, där överflödar nåden ännu mer. Och är det någonstans i mitt liv som jag har sett Guds nåd fullständigt resa upp människor. Dessa älskade människor. Älskade i befintligt skick. Men lyfta upp ur sitt skick och in i något annat. Så är det på den platsen. Och en av de vackraste händelserna som jag fick se där. Han sitter här. På första raden. Och ni ser honom idag och ni ser en stilig man i sina bästa år. Han är den snällaste som går på denna jord. Och det är ofattbart att tänka att samma person i ett tidigare liv innan miraklet skedde gick med granater i fickorna, var krokryggig, tandlös, långhårig och smutsig och elak och ond och önskade död och spred död. Men du vet, när Guds ljus kommer in i en människas liv, när Guds ord kommer in i en människas liv, då förändras precis allting om den människan låter mötet ske. Om den människan har kommit till mötet, då sker mötet. Och om den människan kommer för att fira gudstjänst, oavsett hur kyrkolokalen ser ut. Om det är ett slumområde, om det är en knarkarkvart, om det är ett café ute på stan eller om det är i en kyrkolokal. Det spelar ingen roll var det händer. Bara Gud är där och människan överlåter sig åt Gud. Då sker miraklet. I mitt liv har många mirakel skett. Inte sådana drastiska som Schwan kan berätta om. Och jag är så tacksam för det. För det fanns en tid i min ungdom där jag trodde, dum som jag var, att jag inte hade något vittnesbörd. För jag hade ju alltid trott på Jesus. Och jag tänkte, men alla de som har ett förr och nu, det är de som ska höja sin röst och tala. Men vad ska jag säga? Jag har ju alltid trott. Och du vet, när jag gick på de gatorna och berättade att jag har alltid trott, då grät människor och sa, wow, är det möjligt? När jag berättade för de missbrukarna att jag aldrig ens smygrökt en cigarett bakom skolan, då sa de, wow, var fick du den kraften ifrån? När jag berättade för dem att jag har levt mitt liv i sanning och i efterföljelse till min Gud, som jag upplevde att han faktiskt hade sagt något till mig. Och det ordet hade gjort någonting i mig. Då sa folk, wow, hur får man tag på det? Så en av mina frågor till dig, du käre Trollhättebo, denna dag är, varför är du så tyst? Varför tänker du om dig själv att andra skulle göra det bättre? Varför är du så rädd för mötet och för gudstjänsten? Tänk om du idag skulle bara öppna upp ditt hjärta och låta Guds ord få drabba dig. men hur ska det vara? Visst är det konstigt? Det här tycker jag är jättekonstigt. Det här tycker jag på riktigt är väldigt, väldigt konstigt och har tyckt det i hela mitt liv. När man frågar folk som har gått i kyrkan i hela sitt liv, hur låter Gud? Hur låter Gud? Ja, låter och låter. Ja, men alltså, hur känner du igen Guds röst? Ja, då blir det lite lättare. Ja, men det, jag vet att det stämmer med det som bibelordet säger. Här är Guds ordet. Här är summan av sanningen. Den finns här i boken. Det är man säker på. Men när man ställer den närgångna frågan, hur låter det när han pratar med dig? Och när hörde du sist hans konkreta tilltal? Då blir det lite obekvämt i många sammanhang. Men jag skulle önska att vi idag kunde plocka bort det obekväma och låta det få flytta på sig och istället ge plats för en längtan. Att ja, men det är ju det jag vill. För visst vill vi det. Alltså, vi läser ju i Bibeln om alla de som hörde. Vi läser om Abraham, hur Gud sa, lämna ditt land och gå till ett land som jag ska visa dig. Och vad gör Abraham? Jo, han hör och han gör. Vi läser om Ester som finns i ett sammanhang där hela hennes folk riskerar döden. Och hon hör ifrån Gud och hon gör med risk för sitt eget liv. Och det får konsekvenser. Hela tiden får det konsekvenser. Vi läser om tre män som har hört ifrån Gud att Herren är Gud, ska du tillbe, ingen annan ska du tjäna. Och så kommer en galen kung och säger att den här statyn som jag har byggt här nu av guld, den ska ni falla ner inför och tillbe. Men de har hört sin Gud tala. Och det har skapat en kraft i deras hjärtan. Så att de har modet att säga, ers majestät, honungen, konungen, vi kommer inte att falla ner för din staty. För vi tillber ingen annan än våran Gud. Ja, då kommer jag att skicka er in i en brinnande ugn, säger kungen. Och de säger, vi kommer ändå inte att tillbe någon annan Gud. För de har i sitt hjärta ett ord som de vet att de har hört. Och det ordet bär dem. Och min fråga till dig, min vän, är, vad bär du i ditt hjärta? Har du ett ord i ditt hjärta som bär dig genom brinnande ugnar bland människor som behöver höra någonting, bland människor som behöver uppleva, bland människor som söker livet? Vad bär du i ditt hjärta? I Ordspråksboken finns det i 3:e kapitlet, där står det att skriv det ordet på ditt hjärtas tavla. Det ordet som Herren din Gud säger, skriv det på ditt hjärtas tavla. Det är det jag tänker, att det är en tatuering i mitt hjärta. Omöjlig att ta bort. Jag vill inte missa den. Den står där i mitt hjärta. Att detta har min Gud sagt. Yes! Vad står det i ditt hjärta, min vän? Vad står det i församlingens hjärta? Vad är det Gud talar om på den här platsen? För den här staden, för de här människorna. Jesus, han berättar en liknelse. Han säger, två män bygger hus. Husen kanske är identiska. Han förklarar inte hur de ser ut, utan han bara säger att de bygger sina hus. Den ena av männen, han bygger på sand. Och den andra mannen bygger på en klippgrund. Och det regnar över husen. Regnet är detsamma. Det stormar och det blåser. Och ovädret är detsamma. Det ena huset rasar och det andra står kvar. Jag tror att ni alla känner till den berättelsen. När Jesus förklarar sin liknelse, för han vill att folk ska förstå vad han säger. Då säger han så här. Den som bygger på klippan, det är den som hör det jag säger. och handlar efter det. Den som bygger på sanden, det är den som hör men inte gör något med det. Alltså, där kanske mötet händer, men inte gudstjänsten. För jag möttes av ordet, men jag överlåter mig inte åt det jag hör. Och då tappar mötet sin kraft. Inte för att Gud tappar sin kraft, utan för att jag inte ger honom tillträde. Jag var på en resa med ett team. Vi var i Tyskland. Vi hade en stor buss. Och bussen var inredd som ett café. Och vi använde den som evangelisationsbas på gatorna. Vi bjöd på fika. Vi samtalade med människor. Delade vår tro. Bad för människor på gatorna. Och så gick bussen sönder, motorn gick sönder, den skar och vi var tvungna att köpa en ny motor. Och det var ett elände och det var ingen som hade pengar och vi samlade ihop allt vi hade för att kunna fixa den där eländesbussen. Och så gjorde vi det och så skulle vi åka hem igen. Och när vi var på väg hem, då tog bensinen slut och vi hade inga pengar kvar. Så vi tänkte att vad ska vi göra nu? Och vår teamledare, tillika busschaufför, han körde in på en mack i autobahn någonstans i Tyskland. Och så vi frågade, vad ska du göra? Ja, vi måste ju tanka, sa han. Och vi sa, men du är inte klok, vi har inga pengar. Vi kan ju inte betala bensinen. Reste han på sig så sa han bara så här, den som inte har någon tro nu får vara tyst. Och jag tror aldrig jag varit så, jag tror inte jag har varit så tyst i hela mitt liv. Men allihop var tysta. Vi satt 8 tysta personer i den här bussen. Och han gick ut. Han tankade bussen full. Och vi satt där tysta i bussen. Det går in ganska mycket bensin i en buss. Alltså, oj, 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 vad mycket bensin det går i. Så han tänker att den full och så går han in på den här betalstationen och ställer sig i kön och vi är tysta. Vi sitter där, vi ser det här genom rutorna i bussen liksom. När det är 2 personer framför honom i kön, då händer något märkligt. Då kommer det en svart Mercedes och svänger in i snabb fart där på macken. Stannar alldeles vid dörren till betalstationen. Och ut ur bilen kliver en man klädd i frälsningssoldatsuniform. Alltså med hatt och hela köret. Och ut ur bilen kliver han och med liksom bestämda steg går han fram till kön. Går fram till våran teamledare. Han sätter något i handen på honom. Man ser hur han säger några ord. Och sen kramar han om honom och dunkar honom så här i ryggen på äkta gammaldags predikantvis. Och så går han ut, sätter sig i sin bil och lika snabbt som han har kommit så är han borta. Nej. Och då är vi jättetysta. Alltså vi är helt knäpptysta där i bussen. Och så blir det hans tur då att gå fram till kassan. Och han tar det han har fått i sin hand. Och han betalar med bensinen. Och så kommer han ut och sätter sig i bussen. Han sätter sig bakom ratten. Och vi åker iväg. Jag vet inte hur många kilometer vi hade åkt. Men det var tyst. Det var så tyst, va? Ända tills han började skratta lite grann så här och så frågade han, är det ingen som vill veta vad som hände? Berätta nu, den här mannen, frälsningssoldaten, har varit hemma i sitt hem. Han har varit i bön. Han förbereder, han ska iväg. Jag vet inte om han ska upp på möte eller gudstjänst, men jag tänker att det var båda två. Och upplever i bönen hur Guds ande säger till honom att ta en summa, en rejäl summa med pengar, lägga i ett kuvert och skynda dig och åk till den och den bensinstationen. Mannen med den rutiga skjortan och jeans, han ska ha det. Ge det till honom och säg, Herren är med dig. Och då gör han det. Alltså typ som bibelpersonerna. Abraham, hör! Gå så ska jag visa dig ett land som du inte har sett. Och då gör Abraham det. Och Ester, hon gör det. Och de tre gubbarna som hamnar i elden, de gör det. Men han i nutid gör det. Då tänkte jag, men jag vill också. Vill du? Det är klart att vi vill. Och så hamnar jag i en situation där jag ska gå jätteobekvämt. Vi ska gå och knacka på dörrar och prata om Jesus. Och jag tänker, det här är väldigt obekvämt. Jag går i ett trevåningshus tillsammans med en kompis och vi knackar, eller vi ringer på en dörr. Och när vi står där utanför och väntar, hörs steg där inne, så öppnas dörren. Och kommer en man i en fotsid dräkt och en stor turban på huvudet. Han bara stirrar på oss med så här stickögon. Och frågar, vad vill ni? Och vi säger, vi vill berätta för dig om Jesus. Och han blir så arg. Han blir så fruktansvärt arg. Så han, jag ska inte säga vad han sa, men han drämmer igen dörren mitt i ansiktet på oss. Och vi blir alltså skakiga. Jag blir rädd. Min kompis blir också rädd. Så vi går därifrån och börjar gå ner för trappan. Och då hör jag den. Andens röst. Som säger till min förskräckelse att gå tillbaka med mig. Jag tänker, nej, det kan väl ändå inte. Men det kan vara det. Så jag säger till min kompis att jag tror att Gud vill att vi ska gå tillbaka dit. Hon säger, du är inte klok i huvudet. Om du ska gå tillbaka dit får du gå dit själv. För jag tänker inte gå tillbaka dit. Han kommer ju döda oss om vi går dit igen. Så jag kommer inte från rösten. För jag vet också att jag har gett honom ett löfte. Att jag vill vara den budbäraren. Här är jag, sänd mig, har jag sagt till honom. Så jag går tillbaka. Ringer på dörren igen. Och jag är jätterädd. Fast jag tror att Abraham kanske också var lite rädd. Ester kanske också var lite rädd. Och de där tre killarna kanske också var det. Men det är inte för att jag är lite rädd som jag tänker, nu fegar jag ur här. Utan jag gör det i alla fall för han har ändå sagt det. Så jag ringer på dörren och hör fotstegen. Och så kommer den här turbanmannen och öppnar sin dörr. Och blir alldeles förbluffad när han ser att där står vi igen. För min kompis, hon har följt mig i alla fall. Hon tänker, ska vi dö tillsammans? Han öppnar dörren och han tittar på oss. Så börjar han gråta. Berättar han att några dagar innan detta har han mött någon som har talat med honom om Jesus. Eftersom han själv tillhör en annan religion så tänker han att det är liksom, jag måste bara liksom motarbeta att de pratar med mig om en annan Gud. Men någonting liksom pockar på hans hjärta och vill säga till honom att det är detta du behöver. Då har han bett en bön till Jesus. Han har sagt, om det är sant att det är du som är Gud, då får du skicka några tjänare. Så gjorde han det. Så stod vi där. Och han drömde igen dörren i ansiktet på oss. Och när han hade gjort det, berättade han. Då bad han sin andra bön till Jesus. Då sa han, nu får det vara upp till bevis. Om det verkligen är du som är Gud, då får du skicka tillbaka dina tjänare. Och då gjorde han det. För det finns ingen annan Gud. Hur svårt kan det vara? Jättesvårt. Samtidigt väldigt enkelt. Det krävs ju mod. Och det krävs tro. Att göra det man egentligen inte kan, att göra det man egentligen inte vågar, det kräver mod och det kräver tro. Tron kommer av att höra Guds ord. Det är det ordet som vi som hans folk måste ha tatuerat i våra hjärtan. För om vi inte har det, då brister modet. Då spricker tron. Och då går världen förlorad. Människorna som Jesus älskar. Det finns en berättelse i Bibeln som jag älskar väldigt mycket. Jag vill avsluta med den. Jag är säker på att du har hört den berättelsen också. Det handlar om en kvinna som har varit sjuk i 12 års tid. Hon har en blodsjukdom som gör att hon i kontexten där hon lever är utanför. Hon är skattad liksom som oren. Hon är en outsider. Hon är inte värdig sammanhanget. Och hon vet det. Det står att hon har gjort slut på alla sina tillgångar för att söka hjälp för den här sjukan hon har. Men hon har sökt många läkare. Men istället för att hon blev frisk har det blivit sämre med henne. Så får hon höra att Jesus ska till stan. Hon får faktiskt höra det på grund av att synagogans föreståndare som heter Jairus, han har kommit och sökt upp Jesus. Det är nämligen så att hans dotter ligger för döden och han tänker, om inte Jesus gör något nu, då dör min flicka. När man står i en sån situation, då kan man till och med som synagogsföreståndare söka hjälp hos Jesus. Det är vad han gör, och mängder med folk är i rörelse. För folk undrar, va? Jairus är här. Ska han be till Jesus? De säger ju att den som följer Jesus får inte ens komma in i synagogan. Vad gör han? Och liksom hela stan är på fötter. I det här sammanhanget, när hela stan kommer på fötter, då ser den här kvinnan sin chans. Hon smyger fram så försiktigt hon kan. Genom folkmassan. Närmare och närmare. Men med bestämda små beslutsamma små kvinnosteg går hon fram. Och så sträcker hon sig ut. Och Bibeln berättar att hon sträcker sig ut och hon rör vid hörntofsen av Jesus mantel. När hon gör det, då vänder sig Jesus om och säger, vem rör du mig? Du är väl inte klok, säger lärjungarna. Vadå, vem rör vi dig? Kolla läget. Alltså alla rör vi dig, de bara knör. Men Jesus, han säger, nej, det var någon som rörde vid mig. För jag kände att kraft gick ut ifrån mig. Då trädde den kvinnan fram och säger, det var jag. Och han säger, min dotter. Han bara lyfter henne upp inför hela folkmassan. Ge henne värdighet, inte som outsider utan som dotter. Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid. Vad är det som händer? Jag läste den berättelsen så många gånger. Fascinerats av det så mycket. Men vet du varför de hade tofsar på sina mantlar? En hörntofs på Jesus mantel. Eller på någon annans mantel. Det var för att påminna om vad Gud hade sagt. Därför hade de tofsar på sina mantlar. Så vad gör den här kvinnan? Hon kommer och mot alla odds så bara hon sträcker sig ut mot det som Gud har sagt. Och när hon gör det, när hon sträcker sig ut mot det ordet, då säger han som själv är det inkarnerade Guds ordet. Ordet blev människa, ordet blev kött och bodde ibland oss, och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde sonen har. Och han var full av nåd och av sanning. Han, Jesus, Guds ordet i person. Han säger när hon rör vid det ordet att kraft gick ut från mig. Och där händer det. Och det händer med var och en som sträcker sig ut för att röra vid det Gud säger. Och då kanske du tänker nu, ah, det var ju en fin historia. Vad ska jag göra med detta? Jag gör så här. Jesaja 41 och 10. Det här är min hörntofs. Det här är tatueringen i mitt hjärta. Har varit det sedan sensommaren. Jag lever med den här hörntofsen varje dag. Flera gånger om dagen. Och jag vill berätta för dig hur det fungerar. För du behöver ha det. Jag tror att varje troende människa på riktigt behöver ha ett levande gudsord i sitt hjärta. Så jag vet att jag har hört min Gud. Och därför kan jag gå in i ugnen. Jag har hört min Gud. Och därför kan jag gå till ett främmande land. Jag har hört min Gud och därför kan jag följa honom. Jag har haft mötet och jag har varit på gudstjänst. Jag har mött honom och jag har överlåtit mig åt honom. Och då står det i den här versen. Var inte rädd, för jag är med dig. Se dig inte ängsligt omkring. Det är jag som är din Gud. Jag styrker dig och jag hjälper dig. Och jag håller dig uppe. Jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand. Då tänker jag så här. Och det är så jag dagligen rör vid hörntofsen. Då möter jag min egen rädsla, min egen osäkerhet. Och tänker, hur ska jag kunna göra det här? I mitt fall kan det vara, jag jobbar som pastor i Pingstkyrkan i Alingsås. Det kan vara att hela våran kafeteria är fylld av människor från gatan som har kommit för att hämta matkassar och äta gratis sopplunch. Och det är 100-120 personer där. Och min föreståndare Peter Levin säger till mig, Mimmi, ta mikrofonen och säg något bra. Och jag tänker, vad ska jag säga nu? Och jag tänker, Gud, du är med mig. Så jag är inte rädd. Jag gör det. Och så gör jag det. Eller när jag börjar slås av att men andra gör saker på andra sätt. Andra predikanter till exempel. De har sina utkast. Om du visste vad jag har kämpat med det där med utkasten alltså. Jag tänker, varför är jag sån här? Men jag ska inte jämföra mig med andra. Utan jag får vara den jag är. Så jag ser mig inte ängsligt omkring. Jag har mitt fokus på min Gud. Och det står i mitt hjärta. Det är graverat på mitt hjärtas tavla. Och det ger mig tro, det ger mig mod. Och det får mig att agera. Han säger, jag styrker dig. Mm. Det skulle han ju aldrig ha sagt om han visste att jag kunde själv. Och därför är det ju inga problem för Gud när jag känner att jag inte kan. Eller att jag inte orkar. När jag lever i ett sammanhang där människor säger, tänk på dig själv Mimmi. Akta så du inte bränner ut dig. Var rädd om dig. Då förstår jag att det är välmening, det ska vi göra och det är jätteviktigt. Men jag tror också att han som sa att jag ger den trötte kraft och jag förökar den maktlösa styrka. Han räknade med tjänare som var beredd att gå en liten bit till. Så att de egna krafterna liksom rann av. Så att han kan fylla på. Och han säger, jag styrker dig. Han säger, jag hjälper dig. Då vet jag också på förhand att jag inte kan. Alltså det är inget ensam jobb, utan det är tillsammans. Och jag stöder dig med min högra hand. I en annan översättning så står det, jag håller dig uppe. Och jag älskar det uttrycket. För ibland känner jag att min själ bara sjunker. Känner du det också ibland? Att det är som att bordet bara liksom rinner av en. Och man tänker, Och då säger han, jag håller dig uppe. Det är min hörntofs. Och jag tror på riktigt att Gud vill ge dig en hörntofs. Alltså ett ord som blir som en pärla. Det blir som en skatt i ditt hjärta. Det blir som en del av dig själv. Men när du i ditt vardagsliv, i möte med de människor som du möter, där finns det en kraft som för dig fram. Alltså där finns det en god Guds ande som på riktigt gör saker genom dig för att förändra livet, omständigheterna för någon annan. För Gud älskar hela Trollhättan så mycket att han gav sin enda son. Han älskar din granne, han älskar dina arbetskamrater, han älskar dina släktingar. Han älskar dina vänner. Och han vill dem väl. Han behöver dig. Så jag hörde att ni alltid brukar ha en förbönsplats. Och jag tänker att det är dags att öppna den nu. Och det är dags för ett möte. En gudstjänst. Det är dags för en tatuering av ditt hjärta. Och det är inte jag som ger dig det ordet, utan det är Gud som ger dig det ordet. Han som sa att himmel och jord ska förgås, men mina ord kommer aldrig att förgås. Du vet, jag har mött människor som i kraft av Guds ord har slutat att knarka. Trots att inga behandlingsformer fungerade. En ung kvinna som jag träffade, hon hade varit på hur många behandlingshem som helst. Hon hade mött troende människor. Hon hade varit i ett fängelse, men så sjuk så att hon vårdades av nunnor. Och så länge hon var i den trygga platsen så kunde hon hålla sig drogfri. Men så fort hon var ute på egna fötter så var hon tillbaka i missbruk igen. Och så satt hon och jag och läste boken. Vi läste ordet. Och hon läser högt för mig. Vet du då inte att din kropp är ett tempel åt den helige ande? Förhärliga då Gud med din kropp. Så tittade hon upp och såg mig rakt i ögonen. Och sa hon så här: Mimmi, är det därför jag inte ska knarka? Och jag sa, just det. Och det ingen annan kunde göra. Det kunde ordet. Du behöver den kraften i ditt liv. Ett ord i ditt hjärta. En hörntofs att sträcka dig mot. Och ett liv att ge vidare.